Ja, klockan är slagen. Det är dags för gudstjänst. Välkomna alla som finns här i kyrkan, alla som lyssnar via närradion. Och ett särskilt välkommen vill vi säga till Ingegerd Petterssons anhöriga. Idag kommer vi att få lyssna på predikan av Rune Winsander. Göran Bengtsson kommer att sjunga för oss och med oss. Rolf Nordström ska leda parentation. Och vi har Maud som sitter vid orgeln och hjälper oss med spelningen. Och ljud och bild och radion har vi också trogna tjänare. Alla är hjärtligt välkomna. Nu ska vi sjunga sången nummer 361. Jo, det skulle jag säga också. Om ni funderar på det hemska som har hänt i veckan, Ukraina och hur de har det, så kommer vi lite senare i gudstjänsten och ha en särskild förbönsstund för situationen. Jag vill läsa bibelordet idag ifrån andra Korinthierbrevet, det femte kapitlet och från den 17:e versen och till kapitlets slut. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt frälsningsverk. Tack för att du gick smärtornas väg och du gick den fullt ut, Herre, för att vi, mänskligheten, skulle kunna få del av förlåtelsen och bli försonade med Gud. Tack Jesus, vi kan inte nog prisa dig. Och vi tackar dig för den här nya dagen, för söndagen, när vi får samlas i ditt hus. Och extra mycket vill vi tacka dig för att pandemin är på nedgång och vi får mötas på mera naturligt sätt. Tack gode Gud för all din nåd. Vi prisar och lovar och ärar dig. Välsigna den här gudstjänsten. Tack för att du är här. Tack för att du vill leda och du vill låta ditt budskap träffa oss alla, Jesus. I Jesu Kristi namn. Amen. Så har vi en vecka som ligger framför oss. Och på onsdag ska vi se, så jag är på rätt vecka. Onsdag klockan 14, då är det sångandakt på akvarellen. Och på kvällen klockan 19, då är det bön. Och Rolf Nordström är ansvarig för bönen. På torsdag klockan 14 är det gemenskapsträff i Pingstkyrkan. Sång av Malte Johansson och Marie Agrell Johansson. Och sen på fredag, då är det världsbönedagen. Och det är samling i Betania i Åbytorp. Och det är klockan 15 på eftermiddagen. Och det är för alla, både män och kvinnor. Förr var det ju bara för kvinnor, men nu får alla vara med. Och nästa söndag, då har vi gudstjänst med nattvard. Och så är det församlingens årsmöte och servering. Välkomna till alla samlingarna. Nu får vi en sång av Göran och sen blir det parentation.
Här nära, närmare än jag anar, finns du som känt mig innan jag fanns till. Här nära, närmare än jag anar, finns du som känt mig innan jag fanns till. Innan jag har sökt dig, innan jag har bett, har du i kärlek sett mig och tänkt det som rätt. Du är väl förtrogen med tankarna jag har. Du går alltid med mig, du är här nära, närmare än jag anar, finns du som känt mig innan jag fanns till. Här nära, närmare än jag anar, finns du som känt mig innan jag fanns till. Alla ord och tankar i allting som jag gör vill jag att du delar, vill jag att du hör. Du behöver inte ritual och formulär. Du vill vill alltid lyssna. Du är här, nära, närmare än jag anar. Finns du som känt mig innan jag fanns till? Här, nära, närmare än jag anar. Finns du som känt mig innan jag fanns till?
Vi ska sjunga en vers på sången 750. Sången 750, första versen där. Jag ska be församlingen stå upp. Ännu en av församlingens medlemmar har fått befordran till härlighetens värld. Ingegerd Pettersson, som var född den 13 juli 1933 och fick hembuden 11 februari detta år. Inger Pettersson. Om ni åker till Torp, förbi Götabro, in mot Torp, och innan ni tar upp till campingplatsen så ligger ett rött hus. Där var Inger född. Föräldrarna Märta och Sven Pettersson tillsammans med syskonen Gunn och Gunnar levde i det huset ett antal år. Ingegerd, hon kom till tro på Herren Jesus Kristus 1947. Hon arbetade på olika platser, bland annat på Hålahults sjukhem. Sjukhemmet här i Kumla arbetade hon också en tid på. 1954 var hon med om en gudsupplevelse då hon sa ett ja till Gud för att på heltid tjäna. Och då anmälde hon sig till bibelskolan på Götabro och gick bibelskolan, och efter andra årets bibelskola så avskildes hon som evangelist i Helgelseförbundet och reste ut i Västergötland och i Västmanland tillsammans med kamrater för att tjäna några år på heltid i evangelietjänst. Jag har ringt två av hennes evangelistkamrater som ännu lever, och de har bara fina minnen av Inger Pettersson. Hon anmälde sig 1958 att bli missionär för Tanzania. Hon skrev till Helgelseförbundets missionsledning och anmälde sig som kandidat för Tanzania. Efter en tid så skriver hon och vill bli avförd. Inte på grund av att hon hade förlorat tron på evangeliet eller önskan att få tjäna Gud, men hon kände sin kroppsliga svaghet gjorde att hon tog tillbaka sin anmälan. Men hon fortsatte att tjäna Gud här i vårt land. Jag har haft tillgång till hennes betyg genom att hon hade anmält sig då till missionen för tjänst. Både när hon gick i Sörbys folkskola och när hon gick i Kävesta skola. Och jag har sett när doktor Lindgren här i Kumla skrev ett utlåtande om henne. Och han säger att hon är lite infektionskänslig. Men det hindrar henne inte för tjänst på heltid som missionär. Det var ett fint utlåtande. Jag är inte säker på att så många av er kommer ihåg Ingegerd Pettersson. Jag har den här lilla boken Förbundsfacklan som missionerna gav ut. Örebromissionen, de utgav en bok varje år som heter Evangelisten. Och Helgelseförbundet, de utgav den här boken Förbundsfacklan varje år. Och här har jag en bild på Ingegerd Pettersson. Om någon vill se bilden efter gudstjänsten får ni gärna låna boken av mig. Och när hon avskildes som evangelist, då säger hon så här: O min Herre, jag vill vara blott ett redskap i din hand, som du brukar kan i tjänsten varje dag och varje stund. Det var hennes motto för tjänsten i Guds rike. Och jag säger tack gode Gud för Ingegerd. Det vore mycket att säga om henne, men vi kommer att ha en begravningsgudstjänst, offentlig sådan, här på torsdag den 3 mars klockan 11. Och ni är välkomna att vara med då. Ingegerd bodde ju här i höghusen en tid. Hon bodde i, om inte i samma uppgång, så tror jag det var uppgången intill där Anna Melin bodde. Och när jag talade med Rosemaj igår eftermiddag så sa Rosemaj: mamma och Ingegerd, de var bönevänner. Och hon var vänlig, hon var glad. Och vi som har förmånen och har den som åhörare när vi har predikat, vi har mött en tacksamhet. En enorm tacksamhet. Och vi som har mött henne på Solbacka och på Kungsgården där hon var ett antal år, så var det idel tacksamhet för sång och predikan. Hon kunde inte tala de sista åren. Och det kunde smärta mig ibland då vi kom till dessa andakter. Då efter andaktens slut hon tog min hand och ville vi skulle följa med till hennes rum. Och hon ville säga någonting som hon inte kunde få fram. Men som hennes betyg från Kävesta och från andra skolor, där står det: med beröm godkänd. Så tänker jag, idag har hon mött någon i paradisets värld som säger: väl gjort, du gode och trogne tjänare. Tack gode Gud för Ingegerd Pettersson och frid över hennes ljusa minne. Låt oss tacka Gud. Far i himlen, jag vill tacka dig för denna stund, denna dag. Och jag vill tacka dig för att vi har möjlighet att samlas i ditt hus idag och höra ditt ord utan risk för att bomber skulle falla här över oss just nu. Tack för generationen som har varit lite före oss, som har banat väg, som har kämpat, som har bett och väntat på din tillkommelse. Och en del har redan kommit till paradisets värld. Och idag vill jag säga tack för Ingegerd Pettersson och alla ljusa minnen vi har efter Ingegerd. Nu ber jag för hennes syskon Gun och Gunnar och deras anhöriga i Jesu namn. Så ber jag för oss som församling idag som är samlade här i Fylstakyrkan. Hjälp oss den stund då vårt liv avslutas på jorden att vi är redo att möta dig. Tack för att du älskar oss. Tack för att du är barmhärtig. Och tack för att du vill frälsa och förlåta och hjälpa oss i vägstycken vi har kvar. Far, du hör mig i Jesu namn. Amen. Sången 750. Nu tar vi tredje versen. Ja, det blir andra versen. Vi tar andra versen då. En vers då.
Ut av alla folk och stammar samlas där. Yeah.
Ja, jag är färdig med parentation. Och det är uppgjort en liten lista över de här mötesledarna på onsdagskvällarna. Och nu är det min tur som Siv sa på onsdagskväll. Herre förbarma dig, står det i dagens framsida. Och är det någon gång hela stan Kumlas kristna skulle mötas till bön, så är det på onsdag kväll eller vilken kväll som helst. Och jag vädjar till oss i församlingen, låt oss mötas på onsdag kväll och be tillsammans. Och be tillsammans och be om nåd över vårt land och över landet Ukraina. Tack.
Hösten sig vänder, då samlar sig flyttfåglars rad. De längtar till ljusare länder med våliga grönskande blad. En dag lyfter tusende vingar för fjärran färd, och flyttfågel sträcker sig svingar mot syd, mot en varmare värld. De vet att när sommaren svalkas, då närmar sig uppbrottets stund. De vet att när höststormen alkas, då väntar en varmare lund. En dag lyfter tusende vingar för fjärran mångmila färd, och flyttfågel sträcker sig svingar mot syd, mot en varmare värld. Guds folk är som flyttfåglars skara, de väntar på uppbrottets stund. De väntar Guds sommar den klara, där högt och om världarnas rund. En dag lyfter tusende vingar för fjärran mångmila färd. Förbli alla stjärnornas ringar mot himlen Guds eviga värld. Det väntar en sommar där borta, en varmare, skönare land. Jag blott några vingeslag korta, sen ser vi den soliga strand. En dag lyfter tusende vingar för fjärran mångmila färd. Förbli stjärnornas ringar mot himlen Guds eviga värld.
Ja, du Göran kan väl stanna kvar, och så ska vi ropa upp Noa. Där har vi dig, som har lovat att ha lite frågor till Göran. Vill du stå här? Behöver du ha den där micken eller?
Ja, om man tar ut den här.
Ska du ta ut den? Nej, han tar den där. Då kan du stå här, va? Går det bra?
Hej, jag heter Noah och det här är jag som ska hålla i dagens high five. Det betyder att jag kommer ställa 5 frågor till en person här idag, för att ni ska få lära känna den personen lite bättre. Välkommen fram, Göran. Hejsan. Välkommen. Vi börjar direkt med första frågan. Vad heter du?
Göran Bengtsson heter jag.
Ja. Kan du berätta lite kort om din närmaste familj?
Ja, just nu så är det jag och mina två bröder som är närmaste familj. Mina föräldrar har gått bort sedan en tid tillbaka.
Var är du född och uppvuxen?
Jag är född på BB i Örebro och uppvuxen i Kumla.
Jag skulle vilja att du berättar om ett tillfälle i ditt liv då du kände att Jesus var med dig.
Ja, ett av tillfällena var, det var början på 80-talet någon gång. Jag hade varit i Johanneskyrkan på någon gudstjänst. Gick hem till lägenheten och upptäckte att jag har inga nycklar till lägenheten. Oj, tänkte jag. Så jag bad bön att Jesus, hjälp mig att hitta de här nycklarna. För jag går tillbaka nu och tittar så jag hittar några. Så jag gick tillbaka och halvvägs dit så ser jag ett par på andra sidan gatan, på andra trottoaren, som sa, hörru du, har du tappat några nycklar, sa de. Ja, sa jag. De såg väl kanske att titta ner lite grann på trottoarkanten där då. Så att jag fick dem av dem och det var ju mina nycklar. Så Gud hörde bön.
Nu kommer den sista frågan och den har hittat på själv. Vad är du intresserad av på fritiden?
Ja, ett av mina stora intressen är ju bilar. Och särskilt folkvagnar. Jag har en ombyggd folkvagn, en gammal sån här klassisk. Ombyggd till en beachbagger heter det. Det är en öppen kaross, en plast kaross då. Sen åker jag runt, åker bilträffar, ställer ut så där och har ett kompisgäng som hänger på oftast, som umgås med. Ja, lite så.
Tack för att jag får prata med dig. High five.
Tack så mycket Noah och Göran. Nu ska vi sjunga sången nummer 416. Och då kommer det upp ett swishnummer om de som vill swisha. Och sen gör vi som vi har gjort förut, att vi lägger, om vi har kontanter så får vi lägga det i kollektboxarna som står utanför dörren när vi går från gudstjänsten och till kyrkkaffet. 416 sjunger vi tillsammans och sen får vi lyssna till Rune som predikar. Mig alla barn. Jag skulle ju säga att nu är det tid för er att gå till eran undervisning. Men jag tror att ni har gått ändå.
Tack. Vi inledde ju denna gudstjänst med att sjunga tillsammans. Guds kärlek är det största som jord och himmel har. Hans kärlek är det första som före allting var. Denna söndag har ett tema och det är kärlekens väg. Och det har samband med att det är fastlagssöndagen idag. Vi kan ju tycka att det är väldigt långt till påsk. Det är 47 dagar till långfredagen från och med idag. En fråga till er. Har ni tänkt på evangelieförfattarna? Hur mycket utrymme de ger till påskveckan i evangelierna? Vi har ju fyra evangelieförfattare som har berättat om Jesu liv. Och hur skulle det vara om inte de hade skrivit ner och berättat om vad Jesus gjorde och lärde när han vandrade här? Vi har en oerhörd rikedom i att få veta vem Jesus var under sin jordiska gärning här. Och jag ska ta med en snabb genomgång av evangelieförfattarna, hur de har bearbetat det här. Matteus, första boken i Nya testamentet, rymmer ett tidsspann på ungefär 35 år. Man räknar med att Jesus dog år 30, men tideräkningen börjar lite tidigare än år 0 i det här sammanhanget. Matteus skrev troligen boken år 55-65, och Matteus är jude. Och det han lägger väldigt, väldigt stor vikt vid, det är att förankra tillbaka i Gamla testamentet det som berättas om Jesus. Så i Matteus evangeliet så finns egentligen cirka 50 direkta citat från Gamla testamentet som talar om vem Jesus är. Och det är förutsagt att han ska komma. Matteus evangeliet har 28 kapitel. Och Jesus sista vecka börjar i det 21:a hos Matteus. Markus, som kommer därnäst, var jude och var uppväxt i Jerusalem. Hans mor hette Maria och bodde där. Markus var med en bit på Paulus första missionsresa, men avbröt där och återvände hem till Jerusalem. Det här finns berättat om i Apostlagärningarna. Markus skrev förmodligen boken omkring år 55, men gjorde det från Rom, tror vi. Men han har det kortaste tidsspannet. Här börjar glädjebudet om Gud, säger Markus, och berättar om det. Och tidsspannet är egentligen från kanske år 26 till 30. Så den perioden lägger han i det. Och det kan troligen vara så att det Markus skriver han för att veta genom Petrus. Det fanns en nära relation mellan Petrus och Markus. Och när Petrus blev ju fängslad, som ni säkert vet, flera stycken, av Herodes och skulle bli avrättad. Och så blir han med om den märkliga befrielsen ifrån fängelset när en ängel för honom ut genom alla fängelseportarna. Och där i natten står Petrus i Jerusalems svala luft. Då går han till Maria, Markus mor, för där fanns det en bönegrupp som bad för Paulus. Så det fanns en nära relation och kontakt med det. När Markus skriver har han inte mycket särmaterial. Det finns endast 31 verser i Markus som inte är återgiven i de andra evangelierna. Och Markus kan ha varit den som var först ut och skrev. Boken rymmer 16 kapitel. Och i det 11:e kapitlet börjar Markus berätta om sista eller påskveckan. Lukas, läkaren, är grek. Alltså den enda som har skrivit evangelien som inte var jude. Lukas var en välutbildad person. Och det visar hans ordval på och hans sätt att formulera sig. Han skriver egentligen till en god vän. Han skriver till Ofelos och säger så här: jag har noga undersökt och tagit reda på, och nu berättar jag för dig vad som hände omkring Jesus. Boken kan vara skriven omkring år 60. Lukas evangeliet innehåller 24 kapitel. Och i kapitel 19, så från kapitel 19, så berättar han om hur Jesus sänder iväg två lärjungar för att ta reda på en åsna. Och så börjar färden in till Jerusalem. Den sista av evangelierna är Johannes. Han är jude. Och den lärjunge som fick kallelsen att bli människofiskare vid Genesarets strand en gång. Han har mest särmaterial i förhållande till de övriga evangelierna. Johannes börjar evangeliet så här: i begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Johannes startar i skapelsen. Ingen av de andra gör det. Och vilket tidsspann man ska lägga på det kan inte jag svara på. Men det som han berör här i sammanhanget när han berättar om Jesus är från år 4-5 före Kristus till år 30, då Jesus blev avrättad. Johannes evangeliet har 21 kapitel, men redan i det 12:e börjar han beskrivningen av Jesu sista vecka. Johannes är den som motiverar varför han skriver. Ja, Lukas gör ju det också. Men Markus motiverar varför han skriver. Johannes, varför han skriver. Och han slutar så här med att säga: dessa tecken har upptecknats för att ni ska tro att Jesus Messias, Jesus är Messias, Guds son. För att ni ska genom att tro ha liv i hans namn. Det är Johannes motivering. Jag skriver här för jag måste berätta för er, för att ni ska få del av det livet som Jesus har. Varför ger evangelieförfattarna så stort utrymme till att berätta? Ja, det enda jag kan se det är att så här viktig var den här sista veckan för mänskligheten. Så därför ger man det här utrymmet för att föra ut det budskapet. Sista veckan så verkade det som att Jesus tillsammans med sina lärjungar var hos vännerna Marta, Maria och Lazarus. Lazarus hade ganska nyligen blivit uppväckt från de döda. Och finns där i hemmet nu. Och där verkar som att Jesus är. Och så är tillbaka till Jerusalem. Och så ett tillfälle när man går tillbaka till Jerusalem. Och Johannes är så nära Jesus. Så säger Jesus så här: jag är så orolig. Det fångar Johannes in. Och nu ska vi lyssna till bibeltexten ifrån Johannes 12. Och ifrån den 27:e versen. Så här säger Jesus: nu är min själ fylld av oro. Ska jag be, Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hörs en röst från himlen: ja, jag har förhärligat det. Och det ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa att det var åskan. Men några andra sa att det var en ängel som hade talat till honom. Och Jesus sa: det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Nu är min själ fylld av oro. Det hade alltså varit många vandringar tillsammans med sina lärjungar under 3 års tid. Men nu kommer man fram till det avgörande som varför Jesus kom. Tidigare hade det vid flera tillfällen hört Jesus säga så här: min stund är inte kommen. Vi har det här när Maria berättar för Jesus om att det var brist på vin vid bröllopet i Kanan. Så markerar Jesus det. Och här finns alltså någonting, ett mycket stort och nära samarbete mellan vår himmelske far och Jesus när han skulle ge till känna att han kom för att offra sitt liv för mänskligheten. Och därför väntar han in när stunden och tillfället är. Johannes har tidigare i evangeliet berättat om samtal som Jesus höll med en del människor och med judarnas rådsherre Nikodemus. Och det säger Jesus så här: ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas igenom honom. Gud kom inte för att straffa, utan Gud kom för att uppenbara en räddningsplan. Jesus är i mycket tydlig samplanering med Gud när han berättar det här med sin himmelske far. Jesus blev av honom sänd till den här världen för att genomföra denna räddning. Oron som Jesus kände måste ha att göra med att han var människa som du och jag. Och där ligger våndan som han brottades med. Hur ska jag orka det här? Han gick in i sin mänsklighet och fullt. Och så ber Jesus. Det finns en parallell till Getsemane stunden. Och så formulerar han så här: nej, jag kan inte svika det här. För det är just för denna stund som jag har kommit. Och så säger han: far, förhärliga ditt namn. Ge kraft, ge hjälp. Och då händer det som vi läste här i texten, att det kommer en himmelsk sanktion, ett Guds tilltal. Då hörs en röst mitt i det här myllret av människor som är på väg upp för att fira högtid i Jerusalem. Det är där som det sker det här. Så kommer genomslaget ifrån den himmelska världen där man kan höra: jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Här kan vi se hur Jesus befinner sig i den viktigaste händelsen i sin gärning just nu. Att gå hela vägen till att bringa försoning. Och Matteus berättar att när Jesus hade döpts och går in i en ny fas i det, att ge offentlighet åt sin tjänst, så hörs också en Guds röst som säger: detta är min älskade son, han är min utvalde. Och det finns ytterligare tillfällen som vi känner till då man hör rösten. Och det är när Jesus finns med på förklaringsberget tillsammans med Jakob och Johannes. Och då är Jesus i samtal med 2 gestalter som han har identifierat som Elia och Mose. Och också det här med Jesu bortgång, hur det skulle genomföras. Och då hör man rösten: detta är min son, den utvalde, lyssna till honom. Så här finns alltså det mycket tydliga sambandet mellan Guds agerande och Jesu tjänst här på mänskliga planet, där vi människor lever och rör oss. Detta gudomliga samarbete. Jesus vill vara i samklang med Guds vilja. Och han gör det genom bön och att lyssna till Guds röst. Precis innan den här händelsen, när Jesus tillkännager sin oro, så har Jesus tagit en bild. Och den är det från lantbrukslivet. Han säger så här: om inte vetekornet faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör så ger det en rik skörd. Jag skulle tro att nästan alla av er här har varit med och så någonting. Ett litet frö. Nu är bilden av vetekornet. och har lagt det i jorden. Och här är bilden av att ett liv offras. Och när det livet offras och ett nytt ax växer upp, eller ett nytt strå och det blir ett ax, så blir det så mycket mer av liv i det som har växt upp. Och den bilden tar Jesus på Guds frälsning. Ett liv offras och ur det växer det upp ett liv som ger så stor och rik skörd. Du har sett det lilla vetekornet. Du har sett den lilla plantan som växer upp. Men också som kan bli både till ny skörd och mat till mänskligheten. Det är frågan om en livsprocess. Och så säger Jesus så här: jag drar alla till mig. När Jesus stund hade kommit och det som hade ängslats över och känt oro för är just det här korsfästelsen och att dö. Den makt som hade döden i sin hand, den försten skulle han nu besegra. Och hur den kampen och hur han skulle känna och uppleva det kunde inte Jesus förmodligen ta in i förväg. Men han säger så här: när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Här inbjuder Jesus att när den här försoningen är skedd, så inbjuder han till hela mänskligheten genom hela historien att få uppleva det. Här är inte frågan om en, vad jag kan förstå, en kollektiv anslutning på något sätt. Utan här är frågan om att den här inbjudan riktas. Men hos varje individ är det frågan om att ge sitt ja till den. Och då får jag uppleva det liv som Gud har att erbjuda. Så började i påsken år 30 när Jesus hade dött. Och det här budskapet har spridits ut över vår värld och sprider sig fortfarande. Tron på Jesus är ett liv som ger en ny skörd. Och nu räknas det in människor i miljoner som har sagt och gett sitt ja till det här. Kärlekens väg öppnar den här möjligheten för mänskligheten. Hur många av er som har sett tv-programmet Vägen ut med Lars Ererin? Det är några som har gjort det. Vi har följt det här under vintern här och sett det. Det var en dokumentärserie som gick i 6 delar. Tillsammans med 8-10 personer så var det konstnären Lars Ererin som gjorde en resa genom Sverige. Och de vänner som var utvalda att följa med på den här resan var som personer som hade fastnat i ett missbruk. Det kunde vara droger eller alkohol. Och vid första tillfället så sa Lars Ererin att ni ska berätta nu hur ert liv är. Och målat det på en tavla eller teckning. Och jag minns då hur mörka alla bilderna var som man skrev och tecknade. Hur svårt man upplevde sitt liv. Det var mest i svarta färger. När man efter 6 program möts igen vid avslutningen i Karlstad, så kom också uppmaningen om att berätta hur ni känner det nu. Och bilderna hade ändrat helt karaktär. Det fanns ljusa motiv. Det fanns visioner om att man skulle klara framtiden. Och när man fick frågan vad det var som hade gjort den här förändringen, så det genomgående som jag upplevde, som man kände, det var den här med gemenskapen. Att vi har varit tillsammans under så lång tid och lärt känna varandra. Men också den här närheten. Gemenskapen betydde så mycket för förändring. Och någon bekände också det här med tolvstegsprogrammet där man upplevde att Gud fanns med. Stödet till varandra upplevde man så viktigt. Gemenskapen i det här. Och det är ett sammanhang i det här nya livet som hör samman med Jesus Kristus. Att det finns en gemenskap. Vi hör samman. Jag läste en krönika i tidningen Dagen för en tid sedan. Och det var Eleonora Gustafsson som hade skrivit den krönikan. Hon har varit pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping. Hon har funnits med i en församlingsplantering i Berga. En bostadsdel i Linköping som har haft mycket problem, men har mycket problem. Och där har hon varit med till församlingsbildande. Hon har slutat tjänsten där och finns nu som pastor i Bjärka-Säby. Men hon skrev i krönikan det som jag fastnade för, och det var om att vara ett vi. Att vara ett vi. Och så presenterar hon det, att känna man hör samman med några i en gemenskap. Vi ber tillsammans. Vi sjunger tillsammans. Vi delar trons liv tillsammans. Och det här har någonting som gör att man kan växa i det här. Men också uppleva att man kan känna någonting som kan bevara oss i det. Och det är vad en församling kan vara. Ibland är det inte möjligt att man fysiskt kan orka finnas med i den här gemenskapen. Där man ser varandra och kan dela gemenskapen på det sättet i ögonkontakt. Men det finns en omsorg att man kan nå ut till varandra ändå med att höra av sig. Tänk att få bekänna tillsammans. Vi, du och jag. Får bekänna. Vi tror på Gud Fader allsmäktig. Eller vi tror på Jesus Kristus. Vi tror också på den helige ande. En samhörighet i det. Tänk att få känna den djupa upplevelsen av att få ta in Herren välsigne oss och bevara oss. Vi sammanhanget i det här. Vi är en del. En helhet. Att få landa i det. Har det i försoningen att göra. Guds kärlek är det största som jord och himmel har. Det vi får vi landa i. Gud finns där. Och vi tillsammans i det hela. Och du som lyssnar till den här gudstjänsten, både som du som delar gemenskapen här i kyrkan, men också finns nu via närradion och vill uppleva att det finns en församling. Det finns en gemenskap med kristna vänner. Det finns en möjlighet att uppleva att livet får en ny värdegrund, att säga ja till den här kärlekens väg och få erfara det. Välkommen in i den gemenskapen. Eller du som har varit med och prövat det här en gång. Och livets utveckling har gjort att det inte är verklig idag. Du kan förändra det här och komma tillbaka. Och känna att du kan komma hem. Även om det kan vara gamla upplevelser som bär sår med sig. Så finns det en kärlek fortfarande idag. Som kan läka och hela. Möt honom på nytt igen. Amen. Tack Jesus vår frälsare. Att du var trogen hela vägen. Tack att du genomförde en försoning. Som har besegrat. Och öppnat en väg till gemenskap med Gud. Herre, tack att du vill låta din nåd och din välsignelse beröra oss alla som finns i den här gudstjänsten och som kan höra oss. Herre, hjälp oss att förankra vårt liv på den grunden och den verkligheten. Himmelske far, förbarma dig över oss. Och du mästare som upplevde oro vet vad det innebär för oss att uppleva oro också i livet och kan förstå. Och tacka till dig får vi vända oss. Och Herre, tack att den grunden bär idag. Herre, välsigna allt ditt folk som finns på den här orten och den här platsen. Välsigna våra trosyskon över världen som sitter och lever under mycket svåra förföljelser för att de bekänner sitt namn. Ge dem kraft, ge dem styrka och ge dem beskydd. Tack Herre för att du är här för att ge av ditt liv till förvandling och förändring. Amen.
Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar när sist jag står hos Gud i härlighet. Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd med skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Det enda som står igenom alla tider är Kristi kors och blodets säkra grund. Ty allt vad jag byggt av hö och strå det faller, det varar blott en kort och flyktig stund. Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd och skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Det enda jag har inför den vita tronen, det är en frälsad själ, halleluja. Och detta är nog, till all min synd blev rätt när Jesu dog för mig på Golgata. Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld betäcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.
Som jag sa i början så ska vi ha en bönestund, förbönstund för situationen i Ukraina och hela världsläget. Och jag har bett Roland och Sara att be om att ska läsa ett bibelord, så varsågoda och kom fram. Man kunde inte tro sina öron när man hörde vad som hände eller hade hänt i onsdags.
Ja, jag bad att få läsa ett stycke, och det är från Jesu avskedstal. Och jag tycker det speglar precis hur Ukraina upplever situationen nu. Jag har sagt detta för att förbereda er på de hårda tider som kommer. Ni ska bli utkastade från olika mötesplatser. Ett tag kommer folk till och med att tro sig göra Gud en tjänst när de slår ihjäl er. Och det här är från The Message, den här nya Eugen Petersons översättning. De kommer att göra det för att de aldrig egentligen har förstått Fadern. Jag återkommer till det här. Vi förstår inte riktigt varför det händer och hur folk kan vara så uppträda som de gör. Jag har berättat detta för att ni, när den tiden kommer och de ger sig på er, ska vara förvarnade och beredda. Det är ju en förklaring varför det här kan hända, och vi tror ju att människan är skapade till Guds avbild. Och det verkar som om, tar vi inte emot Gud och känner honom, så kommer det andra krafter in i en människas liv. Och det är ju då i olika grader, verkar det ju som, despoter. Och när jag läser det här att folk kommer till och med göra Gud en tjänst när de dödar andra. Det är ju som om, ja, den personen är behärskad av det onda. Och jag tänker då, när vi ber om den här situationen, att vi behöver be både för förövarna och för offren. Och vi egentligen som Guds folk, så skulle inte vi i första hand ropa på mera vapen, eller i andra sammanhang när vi i samhället ropar på mera poliser, när vi har ett sånt vapen som förbönen i vår hand. Och när vi står här och beder, så är det ju inte jag som person som ber, utan jag ber i Jesu Kristi namn. Och då tror vi, och ibland tror vi ju knappast på bödens makt, men vi vet ju att det finns så mycket bakom där. Och då ska jag lämna ordet, ska vi be Roland att han börjar.
Vi ber, Far i himmelen, du som har skapat oss människor att leva, att finnas på denna jorden. Du ser att dina barn du har skapat skapar våld och oro, lidande. Herre, vi ber just nu för denna situation. Du känner dessa människor som ligger bakom, som låter sina önskningar och sina tankar få uttryck i våld och krig. Herre, du känner vad de tänker och tycker. Och vi ber, du som kan leda konungars hjärtan som vattenbäckar, att du ska röra vid dem, Herre. Det är människor som du har skapat. Rör vid dem, Herre, och påminner om det som de ändå har med sig av kristen uppfostran och kristen tanke från sin bakgrund. Herre, vi ber, förändra förhållandet när det gäller att brödra folk dödar varandra. Som har levt samman och som en gemensam historia och ändå dödar. Vi ber för de som står bakom våldet. Herre, du känner dem. Och nu ber vi för dem som drabbas, Herre, som finns i Ukraina. Som gömmer sig i skyddsrum, som är på flykt. Som fruktar för sina liv. Far i himmelen. Rör vid dem. Och du ser dem som du har satt att leda detta land i Ukraina. Herre, hjälp dem att gå den väg som leder bäst och rätt. Herre, vi ber för de människorna. Du ser alla de som finns i olika städer utöver Ukraina, det stora området, som nu fruktar och är rädda. Ge dem en frid innerst inne, Herre. Låt dem kunna se upp till dig. Bevara deras tankar och låt dem få ledas till dig i sin tanke. Herre, vi ber för de som bekänner ditt namn i detta land. Det finns olika kyrkor och olika församlingar. Men Herre, kom du själv. Ta hand om församlingsledare att kunna leda och hjälpa. Ta hand om både präster och pastorer i de stora kyrkorna, i de små kämpande församlingarna. Gode Gud, att du får bli en vård, en andlig hjälp för människor. Och så ber vi för deras materiella välfärd. Gode Gud, bevara dem, beskydda dem. Och du ser dem som är på flykt, Herre. Alla dessa som flyr till andra länder. Gode Gud, låt vara nära dem. Om de är troende eller inte, men du bär dem just nu, Herre. Och de länder som tar emot dem, Herre, låt dem göra det på ett gott sätt. Och så ber jag, Herre, särskilt för de barn som drabbas. Så får ryckas upp och ge sig iväg i fara, oro, ovisshet. Kyrie eleison, Herre, förbarma dig. Amen.
Ja, vi förenar oss med kristna över hela världen idag, bröder och systrar, och ber för krisen i Ukraina, folket i Ukraina. Himmelske far, kung över hela jorden. Vi ropar till dig nu för folket i Ukraina. Och speciellt för dem som sörjer, är fördrivna eller döende. Herrarnas herre, rädda de sårbara ur sina fienders händer så att de kan leva utan fruktan. Herre, förbarma dig. Våra politiker förutspår att detta kan bli det största kriget i Europa sedan 1945. Herre, du är fredsfursten. Vi ropar till dig nu att skriva en annan berättelse i vår tid. Ge visdom bortom mänsklig visdom till fredsstiftare som söker en rättvis och fredlig väg. Må politikerna utöva visheten från ovan som är full av barmhärtighet. Herre, förbarma dig. Helige ande, jag ber för kyrkan i Ukraina. En nation där 70% kallar sig kristna. Ge våra bröder och systrar i den nationen mod i denna kris. Så att de kan förkunna de goda nyheterna om ditt rike. Genom din kraft. Att möta de krossade hjärtan med din medkänsla. Och trösta alla som sörjer. Herre, förbarma dig. Barmhärtighetens och fridens fader. Som psalmisten skrev. Du låter krig upphöra till jordens ände. Du bryter bågar, krossar spjut och bränner sköldar med eld. Så vi ber dig nu att bryta sönder bomber, krossa missiler och förstöra automatgevär. Rädda livet på många människor. Skapa en fred som är stark, inte svag. Herre, förbarma dig. Vi hör om krig och rykten om krig. Men du, Herre, är vår klippa, vår fästning och vår befriare. Vårt hopp finns i dig och bara i dig. Så vi talar till nationerna vid denna tid av krig och oro och säger med psalmistens ord: var stilla och lär känna Gud. Han är upphöjd bland nationerna. Han ska bli upphöjd på jorden. Herre, förbarma dig. Guds lam som tar bort världens synder, förbarma dig över oss. Guds lam som tar bort världens synder, ge oss fred och frid. Amen.
Vi ska strax lämna radiolyssnarna, men innan vi gör det så vill jag be för alla som har lyssnat. Tack Jesus för att vi får förmedla budskapet om dig utan att någon hindrar oss. Och nu ber jag Herre för alla som har lyssnat via närradion den här stunden. Tack för att du vill låta var och en kunna ta in budskapet om frälsning och frid som du ger. Herre, vi ber, låt många människor få uppleva din frälsning. Ta till sig vad du har sagt, att du älskar oss alla och vill frälsa varenda människa. Tack Herre för att du tar hand om var och en som har lyssnat den här stunden. Och nu överlämnar vi dem i dina välsignade händer. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi ska fortsätta en liten stund till här i kyrkan utan radion. Och Göran kommer att sjunga med oss några lovsånger. Och vi har tillfälle till både bön och förbön. Förbönsplatsen är som vanligt öppen. Och vill du ha hjälp i förbön så finns det många här som kan vara med. Sen om det är någon som vill dela något med oss så är det också fritt att göra det. Gärna i mikrofon, men jag kan komma ner om det är någon som inte orkar gå fram. Varsågod Göran och Eva.
Att lära känna dig är min längtan, att lära känna dig, att komma nära, nära ditt hjärta, se vem du verkligen är. Du är min far och jag är ditt barn, jag vet att du älskar mig. Var i din närhet, höra dig tala, det är det enda för mig. Att lära känna dig är min längtan, att lära känna dig, att komma nära, nära ditt hjärta, se vem du verkligen är. Du är min far och jag är ditt barn, jag vet att du älskar mig. Var i
känna dig är min längtan, att lära känna dig, att komma nära, nära ditt hjärta, se vem du verkligen är. Du är min far och jag är ditt barn, jag vet att du älskar mig. Var i din närhet, höra dig tala, det är det enda för mig.
Har min själ sin ro.
Ja, kära vänner, är det någon som sitter och tänker att jag har ju något jag vill dela och inte har kommit fram, så är det inte för sent än. Hur är det, Åsa? Är du på väg hit? Välkommen!
Ja, jag tror att jag var på väg hit.
Ja, bra!
Alltså det här att Gud har hjälp av både barn och vuxna. Mitt hjärta klappar ju för barn. Så är det. Och en liten tjej på andakten. Hon är 6 år. Och så när vi pratar om hur man kan lyssna in. Eller hur man ber. Och när man är tillsammans med Gud. Så säger hon. Men när Gud är i min mage. Då är jag tyst. Då skulle hon förklara att när Gud är i min mage och vill prata med mig, då lyssnar jag på vad Gud vill. Hon har full koll på att Gud vill prata med henne och leda henne det här på skolgården som vi uppmuntrar till att gå till någon kompis som behöver och så vidare. Jag tycker att det är fint att Gud liksom vill ta hjälp av oss alla i dessa tider. När det är svårt, det är inte bara oss vuxna, utan barn kan också få hjälpa till. Och det är klokt när man kommer på att man ska lyssna på vad Gud vill göra i våra liv. Och det kanske vi ska vara bra på ibland också. Det är lätt att rabbla upp i bön när vi blir ivriga i allt vi vill. Och så kanske vi glömmer att lyssna in. Jag blev väldigt berörd när jag läste i tidningen idag att det är 4 bussar på väg från Ukraina. De har lyckats tagit sig ut. 170 barn och 30 vuxna ifrån barnhemsbarn där. Mellan 4 och 16 år. Med på väg till Sverige och någon församling har upplåtit möjligheter att kunna ta emot. Det är fantastiskt och vi kommer att bli berörda här i Sverige också. Så att lyssna in och se vilka möjligheter vi har att kunna hjälpa till på olika sätt. Om inte annat så mötte vi många barn på sportlås öppet här förra veckan. Vi hade öppet i kyrkan som de är jätteoroliga. Jätteoroliga. Och en del när vi frågar om vem pratar ni med om det här med kriget och så. Det är inte alla som är jättebekväma att prata hemma med sina föräldrar och så. Så att det berörs här också att det blir mycket oro både med vuxna och barn. Och vi vuxna har andra möjligheter att dela med barnen. Vi kommer att möta de här barnen på olika sätt. Och ibland är det bara att bemöta med glada, trygga ögon som gör att de blir lugna och vet att livet går vidare här och alla gör det de kan. Vi knäppa händerna. Tack Gud att ingen är för liten eller för stor för att få vara med i den här gemenskapen och dela omsorg med varann. Och jag ber att vi ska vara kloka, precis som min lilla tjeja som säger att när Gud är i magen, då lyssnar jag. Jag vill också lyssna när du är i magen. Och jag vill att vi alla ska lyssna in vad du tänker att vi kan hjälpa till med just i den här stunden. Eller i den här framtiden som ligger oss för. När människor kanske kommer att komma hit till vårt land och behöver bli bemötta med kärlek och värme och omsorg. Men jag ber redan nu att vi har många runt omkring oss som är oroliga och rädda och känner sig ensamma i sina tankar. Och jag ber om vi har möjlighet att bemöta oro och rädsla, om det så är med ett leende eller glada ögon, så ber jag att du ska hjälpa oss att se vilka vi behöver bemöta på det här sättet och ge lite extra trygghet till. Visa gemenskap och värme. Tack för våran gemenskap här. Jag ber att vi ska vara bra på att öppna den gemenskapen så andra kan känna värme när de kommer till våran församling eller möter och som finns här. Jag ber för den här veckan som ligger framför oss. Alla våra möten som vi kommer att göra med andra människor. I Jesu namn. Amen.
Tack Åsa. Är det någon mer så har vi tid med det. Men då vill jag be för lappar som är skrivna och ljus som är tända. Och för allas våra böneämnen och tacksägelseämnen. Jesus, tack för ljusen som brinner och för vad de symboliserar. Gode Gud, jag ber att du i din stora nåd ska svara på bön. Tack för bönelappar och tacksägelselappar. Herre, jag ber att du ska få din vilja fram och din makt ska bli uppenbarad. Tack Herre för att vi får lämna dig i dina händer. Och så vet du, alla har vi våra enskilda bönämnen som vi kanske inte vill nämna offentligt. Men Herre, du känner varje hjärta, varje tanke, varje bön. Tack Jesus för att du vill svara på bön och du verkar, helige ande, tala du som ingen annan kan. I Jesu namn. Amen. Så ber vi välsignelsen tillsammans. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Då ska vi avsluta med att sjunga sången nummer 280 tillsammans. Innan vi fortsätter våran gemenskap ute i församlingshemmet med kyrkfika. Som vi är så tacksamma för att vi kan göra igen. Jesus min Herre. Och tack alla som har medverkat och ställt upp på olika sätt idag.